Vega.
Onsdagskvällen fortsätter med lite klokare i Yle Vega. Jag heter Camilla Andelin och idag pratar vi om vikten av att träna sina muskler när man har kommit till medelåldern och passerat den. Och jag har med mig två experter idag som är lite klokare när det gäller muskelträning. Victoria Lindholm och Klaus Köhler, välkomna.
Tack.
Tack så mycket.
Victoria Lindholm, berätta vad du jobbar med.
Jag jobbar både som motionsrådgivare och som fysioterapeut. Och jag har sedan i augusti startat mitt eget företag och tar emot alla möjliga åldrar egentligen och alla möjliga krämpor och problem. Och har en både så att jag tar emot på mottagningen men också gör hembesök.
Just det, ja. Håller du på mer med friska eller med folk med krämpor?
Det är nog både och. Det är en salig blandning. Där kommer sådana som är kanske lite yngre som har fått plötsliga smärtor till exempel i axlar eller i rygg eller nack eller har mycket stress. Och de är väl i övrigt, skulle jag säga, friska. Men sen så kommer det också sådana som har lite högre ålder och kanske har andra sjukdomar och liknande också i bakgrunden.
Mm. Kan du säga vilken ålder din vanligaste kund är? Eller är det riktigt från unga till riktigt äldre?
Nu senaste halvåret så har det faktiskt varit flera sådana som är omkring 30-40 år. Men också barn och ungdomar som är ungefär mellan 7 år och 15 år.
Okej, just det. No, men hur aktiv tränare är du själv?
Jag tycker jättemycket om att röra på mig. Att jag gör lite allt möjligt. Jag har badminton en gång i veckan och just nu så tränar jag skidning inför Vasaloppet och lite allt möjligt. Inget specifikt, men...
Hur många timmar i veckan ungefär kan du säga? Rör du på dig sådär aktivt, vilket motionerar?
Det varierar nog jättemycket beroende på hälsa och tid, men ungefär 5-7 timmar per vecka skulle jag säga.
Mm. No, Klaus Köhler, du är idrottsläkare. Vad gör en idrottsläkare?
Det är en bra fråga. Själv jobbar jag på mottagningar där man ser då folk som har sina åkommor eller just de här som vi ska prata om idag som kanske då vill lära sig bli friskare. Jobbar också då inom vissa idrottslag och föreningar och förbund där man förhoppningsvis har dem ännu mer friska och försöker hålla dem friska.
Just det.
På frågan om den här åldersgruppen så tror jag att förra året, då 25, så yngsta patienten var säkert 4 eller 5 år och äldsta 87. Så en ganska stor spridning. Den största delen ändå kanske då unga, aktiva idrottare som är den stora massan, tonåringar. Mm. Då i tillägg till de här då motion, aktiva människor och våra proffsidrottare också.
Mm. Hur pass mycket äldre människor har du på din mottagning?
Det varierar jättemycket.
Ja.
Att det är kanske mindre vanligt, men att kanske då 65-plussare har vi kanske en handfull per månad, kanske i genomsnitt.
Just det, ja. No, men hur kom det sig att du blev idrottsläkare? Har du en aktiv idrottskarriär bakom dig?
Det är väl den vanligaste orsaken att själv har jag då egentligen gjort alla möjliga idrottare eller idrottsgrenar som ung ägna huvudgrenen ishockey som man då försökt göra på en hyfsad nivå under medicinstudierna också. Nu för tiden försöker man bara hålla sig frisk och kry och vara ett gott exempel och kunna då prata om de här grejerna också som ett bra erfarenhet.
Mm. No, ishockey, där är ju, det är ju en gren där man skadar sig ganska mycket. Är det inte så?
Det händer ibland där, ja.
Ja, ja. No, men vad var det jag skulle fråga? No, nu tappar jag frågan. Har du som lyssnar en fråga till Klaus eller Victoria så skriv till liteklokare@yle.fi. Vi har fått in en hel del frågor, men vi tar emot också här under sändningen. Det verkar ju vara trendigt det här med muskelträning tycker jag. Jag tycker att man läser lite på olika håll och har märkt också på gymmet att det går mycket folk på de där gamla hederliga muskelträningsledda jumporna. De har kommit tillbaka. Är det här en uppfattning som ni delar med mig?
Jag håller definitivt med där. Att gym har ju blivit en modefluga och många olika träningspass också har kommit tillbaka nu betydligt mera efter coronan. Mm. Nu börjar det vara som före coronan skulle jag säga.
ja. Men just det här uttryckligen att man ska gå på sån här muskelträning, att det är inte liksom någon sån här danslektioner eller något sånt här. Är det så eller har jag...
Kanske en liten trend. Man får ju säga att det är kanske det som vi har önskat. Att våra vetenskapliga studier har ju visat att de här muskelträningarna är det som man borde göra kanske mera än det de flesta kanske gjort tidigare. Mm. Att vi har haft en tendens att man kanske går på sina löppass och gör lite det ena och det andra. Men just de här muskelträningarna, trots då bevisen som vi har haft tidigare, har kanske blivit lite i skymundan ändå.
Mm. Men borde man då balansera med att träna sin, liksom att hålla kondisen uppe och muskelträna, eller är det ok att bara muskelträna? Vad säger ni?
Jag skulle säga att man ska absolut hålla uppe både och. Och det bästa är ju att man kan till och med kombinera dem. Att man behöver inte tänka, fast rekommendationerna är för vuxna, att man ska träna ungefär 1,5 timme styrka per vecka och 2,5 timme sådär vardagsmotion per vecka, så skulle jag inte behöva säga att man behöver kombinera dem eller liksom plussa ihop de timmängderna, utan man kan ju kombinera dem riktigt lika bra.
Mm. Varför behöver vi så bra muskelstyrka? Varför behöver vi muskelträning?
Det är kanske lättare att svara på muskelträningsfrågan i första hand. Att, som Veronica sa, så vi har ju då de här olika egenskaperna, den här aerobiska träningen som då att vardagsmotion eller springa, cykla, på vilken nivå som man då än gör det. Så det är bra på att stödja våra kanske hjärt- och de här kranskärls- och kärlshälsan. Men det som muskelträningen då specifikt gör som den andra träningen inklarar av är kanske då stärka skelettet och bygga upp de här grejerna som vi behöver då också i, ska säga, senare delen av livet lika så. Mm. Så för att få den här effekten som då endast kommer från att stärka sina muskler och utsätta kroppen från den här belastningen, så det kan vi inte åstadkomma med att bara göra aerobisk eller då vardagsmotion på det sättet.
Just det, ja. Mm.
Och där skulle jag också vilja säga att det precis som Klaus säger, och att det är muskel träningen som ofta motverkar skador som man kan få av den aerobiska träningen, konditionsträningen.
Aha, hurdana skador talar vi om då?
No, det kan en vanlig grej är att man kanske kommer upp just i medelåldern och så går man för första gången på länge och spelar bandy eller badminton, och så kommer det en hel del snabba spurtar med snabba svängar, och plötsligt så har man en knä- eller fotskada.
Ja, är det knäna som till exempel om vi nu tar badminton, är det liksom svaga punkten ofta?
Kanske oftast kanske muskelskadorna till och med. Mm. Att jag brukar säga på min mottagning att det är ganska naturligt att vi gör det som vi tycker om att göra mest. Så ifall man tycker om att spela innebandy eller badminton eller löpa, så är det det man koncentrerar sig på att göra. Men att kroppen också behöver den här andra uppbyggande stimulusen och den andra responsen också. Så ifall du endast har hållit på med badminton eller då innebandy sen du var 20 och nu har kommit upp till den här 40, 50, 60 års åldern och du aldrig har tränat dina muskler på de här senaste åren, så då är de här musklerna ganska riskabla att ifall du gör den här lite snabbare rörelsen kommer en lite överraskande bromsning, så dina muskler och senorna är då relativt lätt att vi får problem med dem och kan komma akuta skador i tillägg till belastningsskador.
Hur ofta är det sen så att det är kört om man har skadat sitt knä till exempel, om man plötsligt börjar spela badminton och så händer där något?
Det är absolut inte kört. Det är klart att man alltid kan göra någonting för att göra det bättre. Sen finns det ju de fallerna som aldrig blir helt bra om det en gång har blivit en skada där. Att det kan göra sig påmint många, många år efter skadan ännu, fast man har gjort sitt absolut bästa för att rehabilitera det och träna upp styrkan tillbaks. Men att det är klart att man kan komma tillbaks efteråt.
Mm. Kanske med expertis som hjälper. Fysioterapeuterna är ju guldvärd när det gäller sån här. Inte vill jag alls förminska läkarnas kunnande heller. Har ni skillnaden mellan karlar och kvinnor? Finns det, du som ser, jag vet inte hurdant gym du jobbar på, men vill kvinnor och män träna olika?
Ja, absolut. Det är ganska stor skillnad på hur de vill träna, och det är också stor skillnad på hur de skadar sig.
Ja.
Det är absolut typiska träningssätt och skador.
Berätta mer. Hur vill karlar träna?
Det är just till exempel medelålders män som skadar sig då i sådana snabba sporter. Det kan till exempel vara att man har barn och är med på avslutande för säsongen, så har de en sån här föräldrarna mot barnen i ishockeymatch.
Just det, ja.
Och så tar man i lite för mycket och så kommer skadan där. Kvinnor har mera så där att det är en långvarig belastning som länge har nött på och som smyger sig på, än att det är de här riktigt plötsligt händer det skadorna.
Hur ser du det på din mottagning? Hur skiljer sig skadorna hos män och kvinnor?
På egna mottagning kan det vara kanske mindre på de här fronterna. De som har sina specifika skador, så de kanske kan komma då via våra jour, ifall vi har sina akuta traumor. Själv ser jag kanske större del av de här belastningsskadorna, eller då efter den här initiala trauman, vilket påverkar ju den här min egna som klientell. Det som vi kanske då pratade lite om redan här tidigare, om att hur de tränar. Så där kanske den här stora kanske ändringen, att kanske flera av de här nu damerna har också börja med den här muskelträningen i större grad. Att det är kanske det traditionella att män har gått på gymmet och gjort de här sina olika bollsporter. Men att då vi har haft kanske den här tendensen att många misstänker att de kan inte gå på gym och träna muskler för att de vill inte bli stora och muskulösa. Men att det är kanske en god grej att träna sina muskler trots det.
Ja. Men varför tappar vi muskler? Alltså det sägs ju att man tappar muskler med åren. Vad är det som händer i kroppen? Vem av er vill?
Klaus kan börja.
Ja, det börjar redan innan man är 40. Att det är ju självklart en individuell variation, att vi är alla olika. Men kanske redan från 30-årsåldern så kanske våra hormonella orsaker de första. Vi börjar då, de här tillväxthormonerna, börjar deras nivå dämpas. Både testosteron då för män och estrogen, sen också för kvinnorna, som är det kanske största. Och det kan vi inte göra så mycket egentligen åt med att träna lite. Hälsosamma vanor kan kanske lite förbättra det, men det är ganska biologiskt. Sen kanske den här 40-50-årsgruppen då kan prata om en sån här anabolisk resistens. Att de här våra muskler kapacitet att bli då större och suga åt sig den här både uppbyggande och kanske reparerande effekten börjar minska. Och för att då inte gå in på alla detaljnivå med celler och mitokondrier och olika kinaser och liknande, så sen i senare delen av livet så är det kanske mer av de här nerverna, våra motoriska neuron som då börjar så småningom sänka ner deras effekt och kanske funktion, vilket gör att det är svårare kanske då, speciellt ifall du inte har tränat. Att mycket av det här är det som vi kan då kanske både då lite då påverka, förebygga och kanske till och med hindra att hur de här stora effekterna är. Så ifall du inte tränar så då kanske det är kört. Eller ifall du inte gör din rehabilitering oberoende av skador. Men att annars finns det jättemycket som tur vi kan göra. Just för att det här vår ålder som står i passet är inte kanske samma som vår biologiska ålder. I det skälet vi kan vara yngre. Det klassiska att jag har flera till och med 85-åringar kanske på mottagningen som kan vara friskare än en då 40-årig som inte rör på sig.
Ja, okej. Okay. Är det något du vill tillägga, Victoria?
Nej, jag tyckte att det var ett jättebra svar. Att det är såklart också en fråga om vad man äter. Att när man blir äldre så är det väldigt viktigt att man äter en stor mängd proteiner för att upprätthålla sin muskelstyrka och muskelmassan.
Och det ska vi återkomma till här lite längre fram. Jag tänkte att vi tar en fråga från publiken. Sakari frågar. Det uppmanas att träna upp alla muskelgrupper under ett och samma träningspass. Vilket upplägg är optimalt om man tränar två gånger i veckan? Det är väl din gebit det här, Victoria?
Jag kan börja där fast. Jag anser att om man tränar två gånger i veckan så kan man riktigt bra träna hela kroppen båda gångerna. Sen är det en annan sak om det är så att man tränar två gånger i veckan och inte hinner ha en vilodag mellan passerna. För det är jätteviktigt att kroppen hinner återhämta sig mellan träningarna. Så jag skulle säga att om man tränar två dagar i rad istället för att ha lite paus mellan passerna, så då kan man nog dela upp det så att man till exempel tränar övre kroppen ena dagen och benen nästa dag. Men annars så klarar kroppen riktigt bra av, och jag skulle säga att den till och med gynnas av att man tränar hela kroppen 2 gånger per vecka.
Just det. Du nickar, Klaus.
Ja, speciellt ifall vi tänker på att ifall det är då de här 2 gånger i veckan som är vår minimumrekommendation, så det är gärna att man har då paus flera dagar till och med mellan och gör det ordentligt, fast man tränar alla de här stora muskelgrupperna. Det viktigaste som säkert Veronica också tycker att vi har då lårmusklerna, vi klarar att ställa uppåt från stolen, sätta ner oss, det är kanske de här minimigrejerna, och sen också överkroppen, vi klarar oss i vardagen, det är ju det kanske målsättning nummer 1 ifall vi tänker på hälsosynpunkten. Sen alltid tillägg till det kanske då valfritt, men att hålla sig frisk och klara av sig i vardagen, och definitivt då ifall det är 2 pass i veckan, så alla de här viktigaste stora muskelgrupperna. Mm. Vi har då kanske såna här basövningar, eller så här flerledsövningar, knäböj, armpressar.
Mm. Hur mycket muskelträning rekommenderar ni åt en människa, ska vi säga, som är 60?
Jag skulle rekommendera åtminstone 3 gånger i veckan. För att då kan man bygga muskelstyrkan. Om man har 2 gånger i veckan så är det mer att man upprätthåller muskelstyrkan. Om man tränar 1 gång i veckan så till viss del upprätthåller, men tyvärr så är det så att det inte riktigt är tillräckligt med 1 gång i veckan, utan 2 eller 3 gånger minst, skulle jag säga.
Mm. Och timantal, när vi talar om liksom både konditionshöjande och muskel, hur mycket borde man träna i veckan? Alltså bara för att hållas frisk och musklerna ska hållas i skick, vad säger ni?
No, som det redan kom fram här, så ifall vi tänker på där, just motionen arabiska också, så den här 150 minuter eller 2,5 timme är då den här vår standardrekommendation, både då här i Finland och globalt. Och sen i tillit till det är just de här, åtminstone 2 gånger i veckan då, muskelträning. Mm. Och det kan vara en 30-40 minuter åt gången. Mm. Att det som här sades, att 1,5 timme muskelträning, det kan vara ganska mycket för många i början. Mm. Och det kanske det viktigaste, att fast det här är då våra rekommendationer, så är det viktigaste ifall det nu är någon som lyssnar och inte gör det här, är att vi börjar redan idag med att göra någonting och bygga därifrån uppåt. Att istället för att se på att det är det här så ganska mycket jag måste göra, att 3 gånger i veckan och alla de här olika övningarna, så det kan bli för mycket att börja. Och sen vi börjar bygga upp därifrån steg för steg och göra den här gradvisa progressionen som är det som det alltid behövs.
Mm. No, då kommer vi in på det här från soffa till styrketräning, hur man säkert börjar. När rekommenderar ni att man borde gå på en hälsokontroll innan man börjar? Om man alltså börjar från noll?
Mm. Det där är egentligen en ganska individuell fråga. Om man börjar från noll men är i övrigt frisk, så skulle jag nog våga säga att man inte behöver gå på en hälsokontroll, utan man måste bara se till att man börjar lugnt. Att det kan till exempel vara då att gå på promenad. Och det behöver inte vara långa promenader, utan det kan vara till att börja med 15 minuter till 30 minuter. Om det känns som att det är från sin egen nivå sett lätt. Mm. För att det viktiga är att man börjar lätt och sedan sakta stegrar därifrån. För då undviker man skador.
Mm. Finns det någon, du sa att gå. Det talas ju hemskt mycket om att det här att röra sig i vatten, att det är hemskt skonsamt för kroppen. Rekommenderar ni det också?
Det är ett bra element också, i tillägg till det andra. Mm. Just det, vad vi tänker då på just osteoporos och skelettet. Så där krävs att också skelettet utsätts för just tryck, som vi då inte får i det här vattenelementet. Nej, men annars, som just sa så här tidigare, var precis så våra nya rekommendationer är de här senaste 10 åren kanske. Att innan det så var det ju så att en viss ålder så blev det alltid rekommenderat att gå via en granskning. Nu är det just så att ifall du är frisk, ifall du inte har något bekymmer, eller ifall du har något, fast du har sjukdomar, men att de är på en bra, stabil nivå, du klarar dig med dem, så behövs ingen läkargranskning eller någon annan granskning i förväg. Men ifall du då ska råka ha just något hjärt- eller kärlsjukdomar, något diabetes, och du har frågor, så då gärna rekommenderar vi att du går till en läkarmottagning eller proffs och får det här. Mm. Lite då svar på dina eventuella frågor och får då bekräftat att vi är på en nivå att det är tryggt att börja, till och med då sakta.
Mm. Nå, här är vardagsmotionsmorsan som frågar så här. Var ska jag börja om man aldrig har hållit på med muskelträning? Gym lockar inte det minsta, men muskelstyrka borde tränas flera gånger i veckan. Motionen bestått av vardagsmotion såsom skuff och gräsklippare under maj-september 2 gånger i veckan, en timme i gången, och vintertid skotta snö samt skida, skrinna och hugga ved sporadiskt. Fram tills barnen kom cirka 10 år sedan cyklar jag till och från arbetet 30 minuter per riktning. Efter det inte möjligt på grund av att inte hinna föra och hämta barnen. Vad ger ni för vardagstips åt vardagsmotionsmorsan om man inte har tid och man vill inte gå på gym?
Där är ju det absolut bästa, eller de 2 enklaste tipsen är att planera in gympasset. Att om man känner att man, eller det behöver inte vara ett gympass utan träningen, om man känner att man inte har tid, då måste man se till att man tar sig den tiden. Det handlar ju om prioriteringar. Att det kan räcka med fast då 10-15 minuter per dag till att börja med. Det behöver inte vara 1 timme eller 1,5 timme. Fast många kanske gymprofiler eller så här i sociala medier så kan det se ut som att det måste ta jättelänge att gå och träna. Men det behöver det inte. Utan börja med 10-15 minuter. Den tiden kan de flesta nog hitta. Och sen också det här med att gymma, så som vi lite diskuterade där i början, så det är ju en modefluga. Många går på gym just nu. Men det behöver inte vara det enda sättet att träna. Att jag skulle föreslå att man försöker kolla lite att vad finns det där i den staden där man bor eller närliggande städer, och testa på lite. Försök hitta det som känns roligt.
Och på nätet finns ju en massa sådana här jumpor som man kan följa. Har du något tips till
det? Jag tror att det här är kanske en jättevanlig situation. Först kanske det här positiva att ifall man ser på de här mängderna så det är ju ganska nära våra rekommendationer ändå med motionen. Speciellt på sommaren, kanske när vintern är lite oklar att hur mycket det egentligen blir. Och sen just att när många som inte trivs att gå på gymmet, det är viktigast att det gör någonting. Och hemmagym kan vara lika effektivt som det du gör på. Du har annat där ute på gymmet. Så ifall du har möjlighet så du kan just börja göra med de här knäböj, små rörelser där hemma. Det behöver inte ens vara 10-15 minuter. Att gör en grej och hitta en grej som du lite trivs med. Är det dansa hemma? Är det att göra lite liksom muskelövningar i samband med det? Men hitta någonting som är roligt. För att den enda träningen som fungerar är klassiskt det som du gör. Att ifall det är så bra träningsprogram, att ifall det ligger där på skrivbordet eller det finns i telefonen, jag har världens bästa träningsprogram som du aldrig gör. Så det är aldrig effektivt. Att hitta på någonting som du trivs med, det är det viktigaste. Och kanske då liksom, fast inte en modefluga, så något som du skulle bita in i din egen motivation, att det inte är just här utanifrån, att du måste göra det, du borde göra det för din egen skull, inte för min skull, inte för våran skull här, men att just att för att hålla dig frisk så är det en investering för framtiden. Man kan prata med så här pensionsförsäkring, att alternativ att inträna är egentligen inte fungerande alternativ överhuvudtaget. Det är så problematiskt. Så börja göra någonting som du trivs med och ta det därifrån vidare.
Men jag tror att problemet för många är det att när jag tränar på egen hand, hur vet jag att det är effektivt och hur vet jag att det är tillräckligt mångsidigt? Då behövs det sådana människor som du, Victoria, som kan göra sådana träningsprogram.
Ja, det är ju klart att nu när man är i radio så måste man ju passa på att säga att det är klart att man ska söka hjälp om man är osäker. Men jag vill också inflika att det behöver inte vara en dyr fysioterapeut eller PT eller läkare, utan det kan också vara om man har en vän eller bekant som har träningserfarenhet eller tränar regelbundet, och att man då kanske till exempel bokar in med den kompisen att man tränar tillsammans första veckorna som man börjar, för då är det någon som väntar på en och så är det inte riktigt lika lätt att backa ur.
Och det kan vara roligare också att ha en lite stöd där, en bekant kompis som biter och kanske hjälper dig.
Nu när jag var och träffade den här Anna-Lena på gymmet, så hon sa, och jag vet det själv också när jag har fått någon sån här gymprogram, varför är de här serierna, alltså som det sägs alltid att man ska göra 15 toistoa, vad heter de på sådana upprepningar?
Ja, repetitioner.
I tre gånger 15. Vad är det här för ett magisk siffra? Ni skrattar båda.
Ja, det finns nog inga magiska siffror. Men att det viktigaste är att man försöker få den här responsen. Och oftast kanske vi pratar om att det kanske 8-12 Men att man gärna då inte kanske alltid då pressar sig helt slut. Mm. Man kan fundera att hur många skulle du själv kunna ha gjort ännu till? Att ifall det så skulle klara av att göra en eller två så är du ganska nära din maxbelastning. Ifall det är två till fyra till eller ifall du skulle klara av att göra fem till tio mera. Mm. Så kan det kanske vara på sin plats att sätta någon lite göra övning lite svårare. Är det med extra vikt? Lite öka då kanske den här själva hur djupt du går i den rörelsen för att få den här effekten. Men att för att träning ska hjälpa dig så vi måste komma över en viss tröskel. Mm. Så att du gör den här stimulusen, påverkar kroppen. Och där krävs att lite utmana sig själv. Mm. Annars, som allt annat vi lär oss också, så ifall det är inte något som lite utmanar, så hur mycket lär man sig då? Det är ju det som det är frågan om här också.
Ja, ja.
Absolut. Och det där är väldigt svårt i början om man inte har någon erfarenhet av träning. Att själv känna av att hur många borde man göra av en viss övning och hur mycket vikt borde man sätta i en viss övning. Det är så svårt att då är det enkelt att ge som tumregel att 8-12 eller 10-15 stycken beroende på vad det är för övning. För då har man lite sådär ett öga för att hur tungt det ska vara och hur många man ska kunna göra.
Men hur ska man veta då att ska jag ha 15 kilo eller ska jag ha 35 när jag gör någon sån här, i någon sån här apparat till exempel?
Jag brukar säga i gymgrupperna som jag drar att man ska tänka att man klarar av att göra 2 max till efter att man då har gjort till exempel 15 och man bestämmer sig för att man gör 15 i den maskinen eller i den övningen.
Just det, ja. Ja,
och ifall du är hemma så börjar jag göra någonting, och ifall det känns att det här är för svårt att det inte går de här 8 eller 10 repetitionerna, finns det knep att göra dem lättare? Mm. Både på nät och via alltså, fråga experter. Men ifall du går och gör knäböj eller armhävningar hemma och du plötsligt märker att hej, jag klarade av att göra 20. Ja. Så då, okej, för att göra det lite svårare nästa gång så kanske då sätter en extra vikt eller ta med gummibanden för att få just det här. Men att kanske det finska lynne är det kanske mer som jag ser på min mottagning, att vi gör lite för mycket. Att jag minns hur jag var som tonåring och sen går man och pressar sig för mycket och sen får man då lite kräm på dagarna efteråt och sen låter man bli för att det funkar inte. Och kanske just därför att speciellt ifall man är ovan så börjar fast så försiktigt som du vill och sen bygger därifrån uppåt. Det är kanske det tryggaste sättet att göra det.
Ylevega. Det är lite klokare du lyssnar på. Idag talar vi om hur viktigt det är att träna sina muskler när man har kommit upp i medelåldern och passerat den. Och med mig har jag här idrottsläkaren Klaus Köhler och fysioterapeuten Victoria Lindholm. Jag heter Camilla Andelin och jag tänkte ta nästa lyssnarfråga. Här är Helena som frågar, jag har hela mitt liv motionerat, inte så ambitiöst men ändå regelbundet. Jag är nu 63 och blir mer sjuk i musklerna efter motionerandet än tidigare. Jag höll till exempel flera år på med astanga-yoga men måste sluta för jag fick så ont i nacken och i överarmarna. Varför har det blivit så här? Kan man göra någonting åt saken? Vad säger ni?
Mm. Det är ju nog ofta så att det börjar kanske kännas lite mer ont i kroppen när man blir äldre när man tränar. Och speciellt om det är så att träningsrutinerna inte är så regelbundna. Att muskelverken kommer lättare när man blir äldre. Men sen samtidigt så behöver ju inte här vara muskelverk. Att det är ganska svårt att säga bara på den här texten vad det kan vara. Så om det känns som att det inte hänger på att man tränar för sällan så att man varje gång får mycket muskelverk, utan att det kan vara någonting annat, så då skulle jag nog absolut tipsa om att gå till ett proffs.
Mm. Ja, hurdan smärta ska man reagera på? När ska man liksom sätta stopp för tränande och gå till Klaus?
Det här ska vara säkert världens lättaste grej ifall alla ska ha samma smärtsinne och det ska alltid berätta helt på rätt nivå. Men att jag tror att redan det som man ser ganska snabbt ifall man är i det här yrket, att folk då känner sig på olika sätt. Vissa kan vara ganska, kan säga, exakt att de vet precis att nu börjar gränsen närma sig. Därför också i just toppidrotten och proffsen så brukar det vara så att ifall de känner sig lite så lönar sig att lyssna på det. Mm. Men ifall man då kanske inte är så van så kan det vara svårare. Men igen, det traditionella kanske finska sisun, så jag har många som pressar sig för långt. Men sen finns ju andra grupper också som kanske inte vågar.
Mm.
Så någon så standard att ifall smärtan är över 2 av 10 på så skala, jo, man kan använda dem, men när de inte alls är exakta på en individuell nivå, så inte ska jag säga att de ska veta rekommenderbara i de här fronterna. Att ifall det är så att det stör dig, ifall det är så att det väcker överhuvudtaget negativa känslor, negativa tankar, känns som smärta, och speciellt ifall det återkommer, så kan det vara på sin plats lite fundera och att vad kan vi göra för att få det bli bättre. Det har kanske varit som grundsak ändå. Och som Victoria sa, så i det här fallet, jo, vi kan inte veta vad det är frågan om. Kanske typiska är just att är den här träningen, hur då anpassad för det här läget? Är det så att det är samma träningsprogram som man hade då 10 år tidigare? Hur ofta gör man det? Eller är det just då frågor om den här återhämtningen? Är den här dieten på rätt nivå?
Just det,
har kommit upp den här 63-årsåldern? Hur är det med både energiintaget, proteinintaget? Och hur är det med sömnen? Att till och med för alla andra också, till och med fast man ska vara proffs, så är det ju en helhet som består av de här alla faktorerna. Hur tränar du dig? Vad har du för kapacitet? Och fast dagens tema är då muskelträning, så också just vad den här aerobiska bakgrunden, att är det på en bra nivå, så det kan också försnabba och förbättra återhämtningskapaciteten i en viss mån. Så.
Mm.
Det rätta svar har vi inte, men att troligtvis finns det mycket som både här experten här i studion och andra kan hjälpa med ifall det känns att det behövs.
Ja, och bättre att kolla ifall man är misstänksam än att försöka stå ut. Sen har kommit två frågor som handlar om osteoporos. Här är vintersköna hälsningar från en lyssnare som skriver: jag är en kvinna på 65, har osteoporos och undrar hur jag kan stärka mina muskler på bästa sätt. Magmusklerna och ryggmusklerna borde ju vara de som håller ryggraden i styr. Jag gillar inte att gå på gym. Jag har yoga under flera år, men det känns inte längre passande med tanke på kotkompression jag har haft i nacken. Är annars aktiv, går minst 10 000 steg varje dag och simmar en gång i veckan, men skulle vara glad om jag kunde få hjälp med några bra och enkla rörelser som jag kan göra hemma. Sen är en annan 81-åriga Lotta som frågar: fick diagnosen osteoporos 2012, fick medicinering, kontroll, bentäthet och så vidare, krympt 8 centimeter. Ont står här. Började med gym efter 6 år, ökade bentätheten, bröt lårbenshalsen 2016, ökade gymmet, nu helt frisk 81 år och går på gym med alla maskiner, och det är underbart. Helt otrolig effekt av gymmet, har inte haft PT utan känner efter. No, det var ju lite solskenhistoria efter alla möjliga motgångar. Men om vi tar då den här första frågan, att hon skulle vara glad att få hjälp med några bra och enkla rörelser som hon kan göra hemma.
Flera av dem har kanske kommit fram här redan tidigare, och kanske just när osteoporosen är en av våra stora grejer, varför vi just rekommenderar också att göra de här muskelträningen redan i en tidigare ålder, för att just få den här strukturen, bentätheten också, men också just den här muskelstyrka som hjälper på den här fronten. Sen beroende på hur långt den här osteoporosen har gått, hudarna, skador, kotkompression eller liknande, så kanske man då funderar att jo, som övrigt är den här yoga nu redan på en passlig nivå. Att för att få den här benstimulusen så krävs det kanske en högre belastning. Det som överlag brukar sägas i osteoporosfall, att vi ska försöka vara lite försiktiga just med så här kvicka rotationer ifall man böjer sig jättemycket åt en håll eller andra, eller speciellt framåt beroende på hur den här kotkompressionen, så det kan utsätta skelettet för sådana grejer vi kanske vill innan vi har fått skelettet åt ett bättre håll, för man kan förbättra det redan. Fast man skulle ha fått osteoporos, så med att göra rätt grejer kan till och med vissa av de här grejerna ändras åt ett bättre håll, som tur efteråt också.
Men hade du några riktigt enkla sådana här att hända?
Som det här andra exemplet berättade där, att ifall man gör det tryckt i vissa apparater och maskiner, så det kan vara bra. Igen återgår jag själv till vad vår så här minimum för att klara sig i vardagen. Jag kanske lär sig ställa sig upp från stolen och liknande, så man kan göra då stolknäböj. Ha det lättare och liknande och försöka då göra det, men att beroende på vad man har för andra eventuella då sjukdomar eller skador på närmare nivå, så svårt att säga vilka andra än de här grundrörelserna vi har där som man kan göra hemma. Mm. Ifall man inte går till gym.
Skulle det kanske vara klokt för den här kvinnan att gå till en sån här Victoria, en fysioterapeut som kan ge rörelser som man kan göra hemma?
Det tycker jag åtminstone.
Ja, nej men det är ju klart det att jag skulle rekommendera. För att då får man inte rörelser som vi säger här nu i radion som vi tror att skulle kunna passa till den här personen baserat på en riktigt kort text. Mm. Utan då träffar man faktiskt en person som ser helheten och hinner fråga lite mera och hinner se lite mera. Och sen faktiskt göra då ett träningsprogram som passar där hemma i den miljön den här personen är och baserat på det mål som personen har.
Ja, att man får riktigt individuella och inga sådana här allmängiltiga.
Mm. Exakt, och jag betonar här också att det är viktigast att hur man gör rörelser när man gör det på rätt sätt. Att ja. Det finns så många rörelser från nätet och YouTube och alla andra kanaler, sociala medier. Så det man försöker lite göra ditåt, det kan vara problematiskt ifall man har osteoporos redan då, de här kotkompressionerna eller andra benskörhetsproblem. Så just att här vid Tore eller en annan kollar att vi gör dem på rätt sätt också, att anpassa den kanske i början. Att just att göra det kanske på ett lättare sätt ifall det behövs. Och sen då enligt den här responsen kanske då gör det småningom lite svårare och lite hårdare för att få den här då önskade effekten.
Mm. Jag säger bara.
Nej, men jag tänkte ändå för att ge just något slags svar på den här frågan att vilka rörelser ska man tänka på. Så just det här med att ställa sig och sätta sig i en stol och liknande vardagsliknande uppgifter. Liksom promenera, göra saker som gör att man orkar stå och laga mat, orkar hänga tvätt, orkar ställa sig upp från stolen. Såna övningar som liknar de vardagliga sakerna är bra att hålla igång.
Just det,
Och speciellt kanske osteoporosfallen, beroende på ifall det som har gått så här kyfotiskt lite då börjar bli krumryggigt framåt, så börjar jobba med de här musklerna på baksidan. Man klarar att hålla sig då i en bra hållning, just den här extensionen som det heter, vet du, finns det kanske något?
Sträcka ryggen.
Ja, som håller sig rak och liksom tänja sig vidare också, så det kan vara en helt bra grej för att motarbeta eventuella då framåtpressningarna, kompressionen.
Här är Bernt som frågar. Jag är 75 och går på gym varannan dag. Har gjort så i 10 år. Men jag har artros i nästan alla leder, säger läkarna om de krämpor jag har påtalat. Träning är det enda som hjälper, säger de, men man blir aldrig bra. Ont nästan jämt, men det blir ändå värre ifall jag håller upp med träningen. Synd bara att man trots träningen blir bara klenare och svagare. Vore roligt om det kunde synas lite mer muskler. Jag är man, inte överviktig, men lite slapp i hullet. Mm. Vad skulle ni säga åt Bernt?
Här finns det flera grejer som jag tycker att det är på sin plats. Att just som vi nämnde här tidigare, att i artrosen kan det vara just som i det här fallet. Att det här med att röra på sig är kanske det bästa medicinen vi har till och med för att hålla de smärtorna borta. Just de här vattenelementen, antingen simma eller vattenjumpa, är jättebra. Sen är ju frågan då att ifall det är så att Bernt också vill få en större muskelmassa, så det kan vara lite svårt på det sättet att där kan det krävas lite närmare insatt information att är de här just omständigheterna, hur mycket klarar vi av att pressa för att få då en muskel så här en massa ändring, så måste vi komma upp på en viss nivå, just det här 75-80% kanske som kan vara problematiskt ifall de här artrossmärtan är där och stör. Och sen just det samma som vi har redan sagt här tidigare, att hur är det då med både proteininhalten, vilande, sovande, och hur är den här balansen? Att många herremän i den här åldern har haft som tränar mycket. Det var väl kanske en annan fråga här också, någon som tränade, var det 5-6 gånger i veckan eller var det en annan varannan dag? Och där kan det vara samma, att man tränar till och med för mycket för att klara av att få då en muskeltillväxt i den här åldern. Att kanske då kan det vara lite då anpassade pass, lite färre, men kanske lite pressa sig hårdare ifall det är så att lederna tål. Men att kanske kompensera det med att göra de andra träningarna kanske just i då vattnet för att det ska vara mer skonsamt för lederna.
Nu pratar vi om det här med, ni har sagt det så många gånger nu, det här vad man borde äta och att man borde vila och återhämta sig. Proteiner har ni nämnt nu flera gånger. Är det liksom det som är det viktiga nu när man talar om kost och träning? Victoria eller Klaus?
Victoria nämnde det tidigare. Mm. Och här har vi kanske en ganska intressant så här fenomen. Att det man brukar jättevis ofta höra att de här våra unga och kanske då som upp till 40-årsåldern är jättemån om att vill ha extra protein. Så de har sällan en proteinbrist. Men sen när man börjar komma upp i åldern så då börjar proteinen på riktigt vara problematiska. Att det här traditionella 1 gram per kilo, som, eller 1,2 gram per kilo upp till 65-årsåldern är ofta helt okej. Men ifall man kommer upp då i åldern och speciellt ifall man har den här skörheten, frailty, sarkopeni, där liksom muskelmassan och det här börjar liksom bli ner, så då kan vi gärna ha åtminstone 1,5 gram per kilo den här proteinmängden som man får i sig, eller till och med upp mot 2 gram per kilo. Så där finns ett större proteinbehov. Och tyvärr så verkar det vara nästan tvärtom att de här unga kanske äter lite överloppsproteiner, men sen när man kommer upp i åldern så äter man mindre proteiner. Så här ska man kanske att just det här one size fits all stämmer inte heller här, att det ska vara individuellt på alla
så
fronter.
Så det är de äldre som borde köpa de här proteinjoghurtarna och protein i patukat och de här. Hur mycket ger du sådana här kostråd åt dina kunder, Victoria?
Absolut, om det kommer någon till exempel som har överbelastat sig och funderar varför det kan vara så då kollar vi alltid på kosten också. Att kan det finnas några brister där på vitaminer eller något ämne som kroppen och musklerna helt klart behöver. Mm. Så nog är det ofta så att vi tittar också på kosten. Och det kommer ju också nog kunder till mig som kanske vill gå ner i vikt eller just bygga muskelmassa och liknande. Att det är inte bara de här som har ont i axeln eller ryggen. Mm. Att det är nog väldigt ofta som vi tittar på kosten också. Mm. Men samtidigt vill jag inte gå allt för mycket in på det så att det blir som en press.
Nej. No, det är ju hemskt populärt, eller det blir populärare och populärare att äta vegetariskt. Är de här vegetabila proteinerna lika bra när man tänker på att bygga upp muskler som animala?
Jag skulle säga att så länge som man får den proteinmängd man behöver så är allt bra. Man kan absolut klara sig också om man är vegetarian eller vegan. Men då är det viktigt också att man ser till att man faktiskt tar de där tillskotterna som behövs om man inte får tillräckligt ifrån vardagliga maten.
Vilka tillskott är det man behöver?
Då kan man gärna gå till apoteket eller sen fråga en läkare just att kolla lite hur man äter och vad man normalt i vardagen tar in och sen försöka räkna på att behöver man då lägga till någonting eller inte. Och ofta idag så upplever jag att många nog är duktiga med att lägga till om det behövs.
Mm. Vad är det som man, vilka ämnen behöver man, Klaus?
Vi har bara alla essentiella aminosyran och essentiella fetter och sånt som man behöver. Det är kanske en lista som vi inte behöver gå igenom här. Kanske då just det här som jag ser både för de här våra yngre och våra äldre, så finns det egentligen kanske både då en kanske liten paradox att de som kanske borde äta mera äter för lite och de som borde äta mindre äter för mycket. Och just då både då unga idrottare och kanske här då i den här som vi nu pratar om, kanske mera då 65-plussare, att först och främst se till att vi får tillräckligt med energi i det i huvud taget, det är det viktigaste. Okay. Att innan vi börjar gå in på alla spårämnen och att få tillräckligt energi överhuvudtaget. Sen kan vi gå in på makron, att hur det är med proteinerna, hur det är med kolhydraterna och fetterna. Och får vi det tillräckligt? Och sen kan vi börja kanske då gå in på andra detaljer. Kanske det som ett av våra tema idag, just det här osteoporosen, så då, kanske D-vitamin och kalcium, de här största grejerna. Men sen att det finns mera som man behöver, men att för att inte göra det för svårt är det för människor att få en sån här lång lista med allt det här ska gå att skaffa. Så äta bra och mångsidigt. Jo, man klarar sig med en vegandiet också. Men det kan kanske då kräva att man är lite mer alert och se till att man får då tillräckligt med alla spårämnena. Kanske då klassiskt då järn och B12-brist som kan vara problematiska för de här veganerna.
Ja. Nå, sen har ni nämnt det här med återhämtning och sömn. Hur ska man veta vad som är rätt mängd återhämtning?
Det där är också väldigt individuellt och skiljer sig väldigt mycket mellan män och kvinnor.
Aha.
Ja. Vanligt är att kvinnor behöver till exempel mer djupsömn än män för att klara sig och återhämta sig efter tunga träningspass. Så jag måste ärligt säga att jag är lite osäker på hur det är sen i högre åldrar, till exempel 65 plus, men i alla fall upp till 65 som innan man blir äldre, om man vågar säga så, om 65-åringar, så, så då behöver man känna sig utvilad när man vaknar.
Okej. Men är det, hur viktigt, om jag tränar hårt idag, hur viktigt är det att jag håller upp imorgon, eller kan man ha flera träningsdagar efter varann?
Man kan ha, men där har vi just det här att hur bra, inte bara mängden, men också kvaliteten på sömnen. Vad är den här energiintaget som du har haft? Vad är din aerobiska, den här bakgrunden också? Att hur van är det att man gör det? Så att du har den här individuella möjligheten att hur snabbt återhämtar du dig? Att den här biologiska orsaken är just att kanske när man kommer upp i den här 65-75 plus så kan det ta flera dygn från en hård träning. Därför kanske rekommendationen att kanske två pass. Men ifall det är så att du tränar vissa muskelgrupper, så du kan ju träna varje dag i rad. Ifall du tränar benen idag och armarna imorgon och du har en frisk bakgrund och äter duktigt och sover bra och inte har stress på jobbet. För det påverkar också att kroppen klarar inte att veta att är du på jobbet eller på skolan, är du tränar. Nej, allt påverkar.
Här är en fråga som jag ännu skulle vilja klämma in här trots att tiden börjar ta slut. Kerstin frågar, jag har grav stenos i nedre ryggen, klarar inte att gå långa promenader för benen domnar. Är det ändå ok att träna? Jag går på vattenjumpa 2 gånger i veckan och 1 gång på gym. Är det något jag borde undvika? Jag är i kö för operation, säger hon.
Jag skulle anta att Kerstin pratar om en spinalstenos, vilket betyder att de här kotorna ungefär klämmer lite, speciellt då ifall man böjer sig bakåt på den här liksom ryggmärgen, vilket gör att man ofta så går lite framåtlutad, vilket gör att man klarar att gå en viss sträcka, men sen i något skede så tar man nerven och blir så i kläm att måste man ta en paus. Ofta sätter man sig på bänken och böjer sig framåt. Jo, man måste träna och gärna hålla i sig, men det kan vara svårt, speciellt ifall man då vill promenera mycket, för att det kan vara påfrestande att gå i den här framåtlutande läge. För att alla bakåtböjningar, så det orsakar att nerverna blir ännu mer i kläm. Så då kan det hända att just att man vattenrörelserna kan vara lite mer skonsamma. Man kan kanske, ifall man gillar och vädret är passligt, så kanske cykla. Alla såna ställningar där liksom ryggen hålls i ett mer passligt position. Kanske också då undvika grejer där det blir för mycket tryck på ryggen, som hopp och liknande. Men att gärna då att en alternativ att inte röra på sig är nästan alltid ett värre alternativ. Så det är bara att försöka anpassa dig på ett sånt nivå att det blir så bra som möjligt.
Nu till sist får ni ge praktiska tips för att hålla motivationen uppe. När man sen väl har kommit upp från soffan och tagit tag i och börjat röra på sig. Ni får ge 3 tips per man.
Jag kan fast börja. Vi har varit inne på det tidigare. Att träna tillsammans med vän eller en grupp. För då är det någon som väntar på en om man har en tid. Så det hör ju lite till mitt andra tips att planera in det. Det kan till exempel vara bara också om man då måste fara hem mellan jobbet. Att man sätter direkt på träningskläderna när man kommer hem. Inte sätta på först mjukiskläder och sen måste byta om igen. Och sen mitt 3:e tips, så det är att göra någonting roligt. Våga testa olika saker.
No, Klaus, vilka tips har du?
Jag börjar med det som jag alltid har samma tips. Och där kommer den här att göra någonting som är det roligaste. Gör hellre lite än ingenting. Och börja idag.
Okej, bra. Innan vi slutar så får ni ge en fråga till nästa veckas expert. Nästa vecka ska vi reparera bilar och då har jag en bilingenjör med mig här. Vilka frågor vill ni ställa till Jonathan Sjöberg som jag har här? Victoria?
Jag skulle vilja ställa frågan, skulle han själv köpa en elbil?
Okej, och Klaus fråga till Jonathan.
Jo, när man själv som varit billös här några år här och försökt leva som man pratar själv också, så lite svårt att komma på. Men kanske just den här tendensen att för de gamla bilarna man kunde själv mecka på, så finns det något man själv kan göra, eller är det så att allt ska gå via en mekaniker, ingenjör nu för tiden?
Det verkar ju lite så. Bra, jag ska ta de frågorna vidare till nästa veckas program. Tusen tack Victoria Lindholm och Klaus Köhler för att ni kom hit och svarade på lyssnarnas frågor.
Tack.
Jag heter Camilla Andelin och jag tackar för sällskapet den här onsdagen. Så återkommer vi alltså nästa vecka igen med lite klokare och då pratar vi bilar.
Ile Vega.